trycker jag på rec här, jag spelar in, men ja, du vet, jag kan alltid klippa, så är det någonting, du vet, du vill göra en omtagning eller något sånt, så är det bara att köra på.
Jag är the master of improvisering. Svengelska.
Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om hur Koranens budskap påverkar deras liv. Oh yeah! Idag intervjuar jag Malcolm som driver YouTube-kanalen Chefs of Sweden. Via deras YouTube-kanal får vi följa Malcolm när han tillsammans med sina vänner lagar mat med olika råvaror för att se vad som egentligen är bäst. De letar efter de bästa restaurangerna i Malmö i flera olika kategorier. Bästa falafeln, bästa böreken, bästa cevapin och så vidare. De testar mat från alla världens hörn. I Malmö har vi nämligen ett talesätt. Har du sett Malmö? Har du sett världen? Populära videon på Chefs of Sweden är Malmös starkaste mat, Skånes bästa östafrikanska restaurang och Nutella-kriget. Sök Chefs of Sweden på YouTube så hittar du deras videos. I mitt samtal tillsammans med Malcolm pratar vi naturligtvis om hans YouTube-kanal. Men Malcolm berättar också om hans unika väg till islam genom uteslutningsmetoden. Om tiden då han satt inne på Kumla och hur Koranen påverkade och förändrade hans liv för alltid. Men innan du ska få lyssna på samtalet så vill jag snabbt berätta hur du kan stötta Koranpodden så att vi kan göra fler intervjuer och samtal med män och kvinnor som valt att bli muslimer. Deras livsberättelser, kunskaper och unika erfarenheter utgör en guldgruva av inspiration för alla som strävar efter att följa och praktisera islam. Hjälp oss dokumentera deras värdefulla berättelser. Donera en frivillig summa till Koranpodden. Vårt Swish- och bankgironummer hittar du på Koranpoddens hemsida. Gå in på koranpodden.se/donera. Okej, nog med försnack. Här är mitt samtal med Malcolm från Chefs of Sweden som valde islam med hjälp av uteslutningsmetoden.
Det avsnittet var epic, men när du gick med han brodern från, vad var det, Pakistan och som du skulle till Indien.
Indien, ja, ja.
Ja, du bara,
I'm gonna take this. I Indien alltså.
Ja.
Den får jättemånga visningar.
I Indien? Och sånt.
Ja, ja. De bara, oh yeah, very nice.
Ja, då du kickar på engelska där och brodern. Ja. Okej, alhamdulillah. Det är en ära att ha Malcolm Josef här på Koranpodden. Tusen tack för att du är med här, Josef.
Tack så mycket.
Vi har mycket att prata om, inshallah. Och kvällen är kort eller kvällen är lång. Vi får se, inshallah. Men jag tänkte, du har en spännande berättelse om hur du upptäckte islam. Och sen så har du det här Chefs of Sweden. Där du går runt och besöker olika restauranger i Malmö utifrån olika teman. Ibland är det indiskt. Mm. Nu senast så är den om börek. Och så vidare.
Ja.
Jag kan själv säga att min fru är från, har indisk bakgrund. Och,
Hör du mig nu?
Jag hör dig nu.
Om blir det bra?
Ja, det är superbra. Jag tror inte ens du behöver ha ett sådant nära nu. För nu har du micken i hörlurarna. Så nu är det perfekt.
Det ser inte så tjock ut heller. Perfekt. Okay. Man får dålig självtroende när man ser sig själv. Ser ju ut så.
All right. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Det är en ära att ha med Josef Malcolm här på Koranpodden. Hjärtligt välkommen, Malcolm.
Tack så mycket. Det är en ära att få vara med.
Vi har mycket att prata om, bror, för att du har en berättelse om hur du upptäckte islam. Sen så har du startat den här framgångsrika och populära YouTube-kanalen Chefs of Sweden som jag själv personligen följer. Oh yeah!
Oh yeah.
Är det godkänt?
Det är godkänt, jag får höra igen.
Okej, jag får kanske träna på det. Men jag har själv tittat på den, bror. Jag kan säga så här att min fru har ju sina rötter i Indien och därför äter vi ganska mycket indisk mat. Jag brukar liksom bjuda ut henne på indiska restauranger i Malmö. Och vi har liksom fastnat på ett ställe som vi brukar gå regelbundet, och jag tänkte jag måste kolla på lite olika ställen, och sen så gjorde du jobbet åt mig. Du har liksom gått och besökt olika ställen och haft med dig experter, och även din liksom smak och vet, det här smakar så och så här. Så att efter att du tittat på några av dina YouTube-klipp så har jag besökt lite indiska restauranger utifrån dina
Urban
rekommendationer.
Urban Turban.
Den är fortfarande på min lista. Det är flera gånger vi har velat gå dit.
Det är otroligt bra.
Jag vet efter din rekommendation, men varje gång jag har kollat på Google så är det liksom stängt eller de öppnar. För jag tror de öppnar ganska sent, klockan 4 eller någonting sen.
Ja, och allting där halal också.
Mashallah, nice, nice.
Ja.
Jag besökte den som var på Möllan, som du rekommenderade.
Kontrast, ja.
Yeah. Det var riktigt nice också. Det var riktigt god. Hamdöla. Så, var ska vi börja? Ska vi börja först med liksom hur du upptäckte islam och den resan?
Så det kan vi, alltså min spirituella resa då. Alltså det var så här, alltid i hela mitt liv så har jag trott på Gud liksom. Även sen jag var liten kommer jag ihåg att jag bad till Gud och sånt när jag var liten, du vet. Man hade problem och både dödligt, så gjorde man dua och så, du vet. Men sen så var det att när jag kom upp i de yngre tonåren så hade jag en dröm om en religion där man skulle samla poäng hos Gud med olika saker, då, goda gärningar och så vidare. Och sen så skulle man få in folk i den här religionen, och då så var det en sån jackpot. Alltså, då fick man sån jättemycket poäng liksom. Och så var det en sån här dröm då som blev beskriven i, alltså den här religionen blev beskriven i en dröm för mig. Sen kom jag hem till min kompis pappa då, och han började prata om islam med mig, och då jag bara fick sån, vad ska man säga, déjà vu. Jag bara, uff, jag har hört detta innan. Så bara, det är den drömmen. Så berättade han om islam, och då var det bara den, då hade jag fattat att det är den religionen jag drömt om. Och då blev jag intresserad av islam, och vi började lite se och så. Men sen tappade jag det, du vet. Jag konverterade aldrig då. Man bad lite så med dem, du vet. Men jag tog aldrig steget liksom. Jag gick ju i 8 och sånt, du vet. Sen så var det ju att jag kom upp i gymnasiet. Fortfarande spirituellt, trodde på Gud och sånt, som jag alltid har gjort. Men jag har aldrig köpt det här snacket om att Jesus är Guds son. Aldrig sådana saker. Men hur som helst så hade vi en religionslektion i gymnasiet. Och då tog vår lärare ut en vers från Koranen och en vers från evangeliet, alltså Bibeln. Så skulle vi gissa vilken som var vilken. Och då stod det något om hijab och så vidare. Och alla trodde det var om Koranen, du vet. Och även jag. För det stod så kor där uppe, så trodde jag var smart. Nej, det är Koranen. Men det var så korbrevet. Eller
Korintierbrevet eller någonting sånt där.
Exakt, ja. Så alla trodde det var från Koranen. Men då sa läraren då, och läraren var inte muslim liksom. Han var agnostiker. Oavsett, han bara, nej, det är faktiskt från Bibeln. Och så berättade han att alla religioner har från början haft exakt samma budskap. Den oändrade judendomen är som islam är idag i sina regler. Samma sak med kristendomen. Och alla de kristna och judiska profeterna är profeter i islam. Så den oändrade kristendomen och judendomen är islam. Och när jag fick in det i mitt huvud, du vet, jag bara, uff, jag kan. För jag, innan tänkte jag på judendomen och kristendomen och islam. Man var lite så, tänkte, vilket är det rätta, du vet? Som bara insåg att det finns ingen väg att gå förutom islam om jag ska tro på Gud. Alltså buddhismen, du vet, och hinduismen, du vet. Det är ingenting för mig, du vet. Så de kan man ta bort direkt. Så då var det bara den uteslutningsmetoden. Och då bara fick jag en sån, vad ska man säga, klarvak. Jag bara så vaknade upp och sa helt klart, vet jag, bara islam är den enda vägen för mig att ska vara troende. Och sen så var det så att jag kom hem, gick hem till en kompis och hade de en koran, och så började läsa koranen där. Och sen så bara efter det så bestämde jag för att jag ville bli muslim. Så jag stod med mina kompisar och de berättade om islam och så vidare och så vidare. Och det kanske inte var det bästa umgänget jag hade då.
Jag tänker på dina muslimska vänner. Var det några sådana teologer eller små imamer, eller vad hade de fått sina kunskaper?
Nej. Alltså, du vet, ska man vara helt ärlig så var det, vissa var bra, du vet, men alltså, jag hade dåligt umgänge på den tiden, du vet. Det var lite busigt. Jag kunde sitta med folk, stafrola, som satt och rullade en joint och berättade och gav dawa samtidigt. Man bara, va? Alhamdulillah, jag har hittat mycket, mycket bättre sällskap nu.
Yeah.
Men hur som helst, så må alla belöna dem, för de gjorde ändå nytta, du vet.
Absolut.
Men mycket fina bröder ändå, du vet. Och många av dem idag väldigt fina personer, liksom. Men oavsett, så berättade de om islam och så vidare. Så var det en ramadan, jag fastade, jag gjorde allt det där. Så stod vi och fiskade. Så, men hade jag ändå inte konverterat. Så bara stod jag och fiskade, så tänkte jag för mig själv, varför, vad är det jag väntar på liksom? Så bara sa jag min shahada där. Mm. Och så konverterade jag.
Mashallah.
Och så hur, det var min. Så blev det.
hur togs det här hemma när du berättade för dina vänner och familj?
Alltså, ja, min mamma, hon brydde sig inte så mycket. Hon det var väl mer typ som hon bara så ja, yeah, king. Nej. hon bara så ja, yeah, okej, okay, yeah, var trevligt. Så för jag jobbade i egen lägenhet, så jag bodde inte hemma. Mm. Och så var det ju min pappa, han bara ja, yeah, ja. Yeah. Men så har min pappa märkt nu, du vet, jag har fått fina akhlak, alltså mitt uppträde, mitt uppförande och allting, du vet, min personlighet har utvecklats och blivit mycket finare och sånt. Så min pappa, han är väldigt glad att jag har hittat islam, du vet. Och hela min familj märker på mig att jag har blivit en mycket bättre människa. Så när jag besöker min pappa och sånt, vet, han påminner mig ibland om bönor och sånt. Ska inte du be nu?
Mashallah. Fint. Tror din pappa också på Gud, eller?
Alltså, ja, min pappa tror ju på en högre makt. Mm. Men han är inte muslim. Vi har ju haft såna olika, ska man säga, dawa sessions, men de har ju failat lite. Nej, men jag håller på med pappa, du vet så. Men han tror ju på han tror ju det som är felet med folk när man så tror du på Gud. Mm. Så har de den här grejen som man blir inprintad i huvudet när man är liten, att Gud staffar en man på ett mål, du vet. Yeah. Min pappa bara nej, jag tror inte på att Gud är typ en sån alltså, någon som sitter och styr så bara. Mm. Och bara, med Gud, för oss muslimer, det är någonting som är obeskrivligt. Ingen vet vad Gud är. Gud är den enda eviga makten som alltid har funnits, som har designat och skapat universum. Mm. Vi vet inte vad Gud är. Gud är obeskrivligt, vet. Men det är det min pappa tror på. Mm. Men han har inte satt namn på det.
Ja, precis. Så.
Och så, sen så är det bara det här att han ska, du vet, Guds böcker, änglarna, profeterna och så vidare och så vidare. Det är också bara det han ska finna i huvudet liksom.
Precis. För när man säger tror på Gud, så alla har en olika uppfattning av vem Gud är. Så därför är det nog ganska viktigt att man liksom definierar detta är Gud, tror på detta. Mm. Och det gör han liksom. Men för honom är Gud någonting annat, alltså, som man har fått lära sig sedan ung ålder.
Ja, precis.
Hur gick resan sen då efter att du har liksom upptäckt islam och börjat lära sig liksom de olika grejerna, bönorna och liksom?
Alltså grejen är, ska man ta den hårda, ärliga sanningen? Mm. Eller ska man, alltså grejen är,
inga filter, alltså, jag, som en bror sa till mig. Inga filter.
Nej, okay, grejen är, alltså, jag var busig när jag var yngre, förstår du?
Mm.
Bad boy. Så min resa till islam, det var bara att jag var muslim, du vet. Men jag var inte praktiserande, du vet. Mm. Och jag var lite busig och var i fängelse 2 gånger, du vet, och så. Men sen så var det att man till sist så bara vaknade man upp och bara tänkte, du vet, när jag satt i häktad andra gången så dog en av mina absolut bästa vänner just då. Så tänkte jag bara, du vet, så bara, det hade lika bra kunnat vara jag som hade dött där. Vi ledde exakt samma liv. Så bara tänkte jag, undrar vad han hade gjort för att slippa gravens plåga. Han var inte muslimen. Alltså, förstår du vad jag menar? Nu vet jag inte om han tog sig här utan att jag visste det, men jag utgår från det, du vet liksom. Så jag undrar vad han hade gjort för att få en ny chans på jorden.
Mm.
Så tänkte jag, vad väntar jag på liksom? Så jag bara sa till mig själv, så jag ska låtsas att Allah har gett mig en ny, att jag har fått komma tillbaka till jorden. Det är jag som har dött, jag har kommit tillbaka här nu, så jag ska ta en ny chans. Allah gav ju mig en ny chans. Jag bara tänkte, jag ska ändra mitt liv här och nu.
Mm.
Och då, du vet, i häktet jag började söka olika, vad heter det, utbildningar och så vidare. Kom inte in på några utbildningar på fängelset. Så min bror och familj skickade in. Min lillebror är ju tävlingskock och sånt. Mycket duktig kock.
Mm.
Så kom jag i kontakt med maten. Han skickade in alla teoriböcker och sånt. Vet. Så jag satt på Kumla och lagade mat hela tiden och läste böcker.
Kokböcker då, eller?
Ja, de kallar mig chef där, kocken och sånt.
Oh my god, Kumla låter, du vet, det är epic det där alltså. Det är ganska känt.
Ja, det är som var nice, där var så stor. Ja, vi hade så stor kökslista där, kiosklistan.
Mm.
Så där bokade man i, så vi kunde, så på sommaren så grillade vi och allting, du vet, och jag lärde mig, jag skickade kiosklistan också till min bror, så han kunde se vad jag hade att leka med, så ringde jag honom var 14:e dag och gick igenom alla teoretiska böckerna liksom, i princip kan man säga. Så jag gick teorin inne på kåken med min lillebror som lärare, sen jag kom ut så gick jag som lärling med honom uppe i skärgården i Stockholm på rökeriet. Så gick jag där och sen har jag bara gått under honom, du vet. Sen så gick jag min egen väg och började arbeta som kock på riktigt.
Ja,
så det är där jag kom in på matlagningen.
Och sen är det inte många steg till Chefs of Sweden, men ska vi gå över till kock och liksom matlagning och så din naturliga liksom ingång dit där är din bror?
Ja, det var det ju. Mm. Så det var det ju. Alltså kolla, min familj har alltid haft matlagning. Matlagning för mig förknippas alltid med typ glädje och familj och sånt. För när vi var små så farsan samlade alla barnen. Mm. Vi lagade mat tillsammans. Någon fick såna onödiga uppgifter varför vi skulle vara delaktiga. Så gjorde vi bara såna halvdana uppgifter. Men det var kul för alla var samlade. Man lagade mat och man åt tillsammans. Så det var alltid det var där vi fick in matlagning. Så sen har vi min familj och sån gastronom. De har vunnit gastronomipriset 2 år i rad för deras café ute i Vismarlöv. Så det har vi i släkten. Mina släktingar Norge också kockar. Min lillebror är tävlingskock. Jag är kock. Så det är, vad ska man säga, ett litet familjeyrke. Lite så.
Mm. Så när du kommer ut från fängelset så är du lärling hos din bror, va?
Ja, först var det så att jag kom ut så hade jag skött mig då fängelset. Fastat, bett, allting du vet. Och så kom jag ut, fortsätter med det ett tag och kommer tillbaka till lite dåliga vanor. Och sen så bara tänker man tillbaka och bara, vad håller jag på med? Jag bara, någon gång ska jag dö. Mm. Någon gång kommer jag dö. Vad ska jag göra? Ska jag stå med alla de här dåliga valen inför Allahs panna att alla bara, du vet, så det är bättre att jag ångrar mig nu än när det är för sent. Så jag bara lämnar umgänget. Och det var inga problem där, du vet. Folk bara sa så, okej, lycka till, varsågod. När jag sa jag ska lämna det här livet och få Guds skull och sen ska jag fokusera på min religion. Folk bara, okej, lycka till, du vet. Det var inga stora miner och alla, du vet. Så jag träffar ibland folk på stan från mitt gamla liv, från kameran och sånt. Läget, brorsan, hit och dit. Folk är jättetrevliga. Men oavsett där så bara gjorde jag sån ändring. Jag bara, nej. Efter detta, du vet, bara åt skogen med allt det här. Så jag bara lämnade Sverige, åkte upp till Norge. Bytte om inget helt. Slutade med allt dumt. Sen bara började jag be. Sen kom Ramadan, du vet. Så då bara började jag be och fasta. Och sen den dagen har jag inte slutat.
Vad gjorde du i Norge?
Min farsa bor ju i Norge.
Okay.
Så då tog jag min tillflykt upp till farsan och bara, nej, jag måste byta om mig, jag måste byta liv, du vet. Så då bodde jag där ett tag och arbetade som kökschef.
Okay.
Och då hade jag ju redan arbetat på fina ställen i Stockholm och så jag kunde ju det. Så fick jag ett kökschefjobb där uppe, du vet. Mm. Och det var ganska nice. Och då så kom jag i kontakt med moskén där och fick min första lärare och sånt och började studera lite i islam och så, du vet, lite så ytligt, du vet, så. Sen dess så har jag bara varit, sen så har jag aldrig lämnat. Jag har bara utvecklats mer och mer, alhamdulillah.
Men någon gång där i Norge kände du dig trygg och kände att du kan flytta ner till Malmö igen?
Ja, alltså,
för bara några dagar sedan var jag på Rekas Burger, där du jobbar och varit med och liksom startat igång. Ja. Det är liksom Malmös godaste hamburgare. Jag var där med min son, bara liksom, det här är klockrent. Vilket kött, vilket bröd och liksom allting var riktigt, riktigt nice och det är halal. Så äntligen, du vet, för att alltså, jag har varit på Max Hamburg och käkat deras fisk eller veganborgare som inte är så, you know, all that, men inte tala illa om Max, men det är kul att det finns någon riktig liksom halal variant, you know. Men hur var det att starta upp den borgaren och liksom hamburgare, hur kom du in i den branschen?
Alltså, grejen var att jag hade kökschefjobbet i Norge och sen åkte jag. Det var mycket nedges och haram och varor där, du vet. Så jag bara tänkte, jag kan inte jobba med detta, du vet.
Tänker på gris
och så upp mig.
Gris
och? Ja, gris och så var det vin och sånt där också, vet. Men vinet hade jag aldrig i mina händer, du vet. Men jag, när jag var kökschef där så började jag införa lite så mina egna halal-grejer. Jag beställde in så halal-slaktat kött och sånt. Och bara, du vet, jag var den enda muslimen där, du vet. Jag gick iväg och bad i personalrummet och sånt och folk bara, jaha. De var mitt ute på landet i Norge, de fattar ingenting. Men sen så, oavsett så det blev för mycket för mig. Jag bara tänkte, jag måste lämna detta för Allahs skull. Allah kommer att ge mig något bättre, inshallah. Sen så slutade jag med det och åkte på Umra faktiskt direkt efter han, samma dag som jag slutade, åkte till Umra. Sen när jag kom tillbaka så satt jag i Norge och sökte på jobb på nytt liksom. Men så fick jag ett erbjudande med Sheikh Salahuddin faktiskt att vi skulle öppna en burgerrestaurang tillsammans i Malmö.
Ja,
vi kollade lokal och allting.
Jag pratade med honom att han hade ett intresse av att öppna någonting sånt. Så jag kommer ihåg att jag har pratat med honom om det.
Ja, så det var jag han som egentligen skulle öppna allting från början. Mm. Så jag åkte, jag lämnade Norge och den är. Och vi kollade på en lokal och allting. Så kom det några andra och tog lokalen innan oss. Vi slog inte tillräckligt. Vi slog inte till. Vi var för långsamma. Mm. Så då blev det att jag jobbade inom vården och som flytgubbe och sånt, du vet. Och sen så blev det att jag fick ett erbjudande i Hörby. En kompis hade ett ställe där. Och då drev jag upp det stället. Och det går jättebra för någon Rebel Burgers. Mm. Och sen efter det så blev det att jag fick ett erbjudande därifrån. Alltså han i Rebel Burgers, det är Riyad. Mm. Han är också på Islamakademin och sånt. Så det är event till Salahuddin. Mm. Och sen så har de en annan bekant i sitt omgivning som heter Milaim. Och det är han som hade öppnat den restaurangen där. Man skulle egentligen ha en sån liten... lite som borachevap istället. Du. Yeah. Så. Men sen blev det att vi körde burgers liksom. Yeah. Och så han så kom dit där och sånt. Jag fick en bra lön. Mm. Jag bad istikrara, fick bra tecken. Så jag bara körde på. Så blev det sån dundersuccé. Mm. Så nu är det den bästa burgern i Malmö.
Absolut.
Utan tvekan liksom. Jaja.
Men det var inte bara det att ni öppnade stället. Du var väldigt aktiv på social media och gjorde videos och liksom... Yes. Och fick upp ögonen för dina burgers, you know? Och man såg att du hade en talang framför kameran liksom, som du sen har tagit vidare till Chefs of Sweden och liksom utvecklat.
Ja, vi gjorde massa roliga videos, reklamvideos. Så jag drev alltid med Mille, man tog alltid bort videosarna. så han smakade hamburgaren, så la jag sådana smaskljud och sånt när han åt. Så blev han förbannad och tog bort dem sen och så. Yeah. Men det gav ju views, du vet. Mm. Men han vågade aldrig riktigt vara framför kameran. Så jag bara lade ut dem ändå, du vet. Men så tog han bort och sen. Mm. Men det fick ju sin effekt liksom. Och nu går det verkligen bra.
Mm. Alhamdulillah. Så Alhamdulillah. Hur kom den här YouTube? Eller var kom idén till att starta en YouTube-kanal som heter Chefs of Sweden?
Det var ju bara som så här att jag ville ha en sån kanal där vi åkte runt. Alltså, grejen att jag har ju... Jag har ju en skola utomlands och jag skulle göra en resa dit, så jag köpte en kamera för att filma där. Och sen när jag var i Sverige så hade jag den kameran och allting, och så tänkte jag att jag kan lika bara göra en YouTube-kanal här i Sverige liksom, för jag har ju utrustningen till det. Mm. Och då blev det att jag ville ha en matkanal som skulle heta typ så Jakten på Malmös bästa mat. Yeah. Eller Matjakten. Så träffade jag en kompis som heter Hassan Kassem. Och han har en annan Facebook-grupp bara för kockar som heter Chefs of Sweden. Så vi snackar lite. Mm. Så kom jag med idén. Vill du vara med på den här idén? Du vet, jag berättar konceptet, du vet. Och han bara, ja, jag är med, du vet. Mm. Och så han, vi kan döpa det Chefs of Sweden, för jag har ju den sidan. Så jag bara, ja, okej. Okay. Så jag kom med idén, han kom med namnet, vet. Sen körde vi. Och så det blev Chefs of Sweden.
Ja, men då
vi åkte runt och köpte.
Precis, men de första avsnitten tillsammans med honom var väl mer så att ni prövade olika kött och liksom tillagade och sådär. Ja. Nu hänger du med två andra killar alltså, och liksom besöker restauranger.
Det var mer allvarligt med Hassan.
Yeah.
Alltså vi åkte ju runt, vet, och testade vad det Malmös bästa falafel och pizza och sådana grejer, du vet. Vedumspizza. Sen så gjorde vi egen mat. Vi lagade lamb racks. Vi gjorde den kött som kött. Ja, lite sådana grejer. Mm. Sen försvann han ur programmet, tänkte jag på Koranpodden, för jag använder den. Försvann han ur programmet liksom.
Yeah.
Och sen blev det att jag fick en Joel. Mm. Och nu är han med där liksom. Han är en härlig karaktär.
Ja, det är karaktärerna. Ja. Liksom, framför kameran måste man vara en karaktär. Man måste liksom dra på ens identitet och liksom kunna skoja och så här. Om det ska vara folk som vill titta på det. Men är man liksom helt fullt allvarlig och liksom inte kan skoja och vara en karaktär, då blir det svårt framför kameran, tänker jag.
Joel är ju riktigt, alltså det var där det tog fart när Joel kom in. Mm. Alltså då var så exploderade riktigt grovt. Mm. Så jag trodde först det var någon som hade saboterat typ så kanske så köpt views för att vi skulle bli anmälda som ett fake konto, för jag var så bara kollade så på 500 views i timmen och sånt. Jag bara, det är helt sjukt, mannen. Så bara uppdaterade han så 20 minuter senare, bara 100 views till, 100 views. Jag bara, vad är detta? Yeah. Du vet, jag ringde Joel, mannen, har du gjort detta? Du vet, kan förstöra hela programmet liksom.
Yeah.
Men det var ju inte han som hade gjort det, utan det var ju bara som vi hade börjat få fler folk som följde oss liksom. Sen dess har det bara gått iväg.
Yeah. Så berätta lite grann om tanken då med Chefs of Sweden idag. Liksom. Vad är det ni vill göra och vad har ni gjort?
Alltså, grejen är att vi vill få fram de bästa restaurangerna som är halal. Alltså, vi äter ju inte alla där som är med är faktiskt muslimer nu. Joel konverterade för 3 dagar sedan och sånt.
Mashallah.
Han blev också muslim. Ja.
Wow.
Alhamdulillah. Ja. Så det är nice.
Det är nice.
Så, ja. Det är nice. så det blir ju, det är ju det som är grejen, att vi vill få fram de bästa restaurangerna, men halal.
Mm.
Så vi går ju till icke-halal-ställen, men då äter vi det som är halal.
Yeah.
Men då har jag en regel att går du på ett ställe, så ska du veta att i alla köken då så blandar de aldrig typ kött och fågel. Där har de alltid olika verktyg och så vidare, skärbrädor och sånt. Mm. Det får du inte, du får inte blanda det typ så.
Mm.
Oxkött och kyckling, alltså du får inte förstår du, de måste vara separat. Men så äter jag typ på en restaurang och de har halal kyckling och typ icke halal nöt. Men halal lamm, då äter jag kycklingen, för då vet jag att fågel blandas inte med det röda köttet. Men däremot så äter jag inte lammet, för typ lammet kan ju blandas med det icke halal som är nöt.
Just det.
Så vidare. Så det är det jag tänker på. Och samma sak med fisk och skaldjur, för det kommer aldrig i kontakt. Så när jag äter på Stäket i Lund ju, ja, där har de ju massa haramgrejer liksom, men det kommer aldrig, de fisken kommer aldrig i kontakt med det, för då är separerat.
Det är helt separerat, ja precis.
Ja, så det jag äter i kanalen, det kan man äta där liksom. Ja. Inshallah.
För vet, jag är lite så, jag tänker långt framåt. En liten sån arbetsskada som jag har. Just nu tittar ni på Malmös bästa pizza, Malmös bästa falafel, Malmös bästa det här och det här. Men det kommer kanske komma till ett slut där, när ni har gått igenom alla restauranger i Malmö.
Då har jag en lösning. Yes. Då blir nästa Lund och Helsingborg.
Okej.
Sen har vi hittat, så nu tänker vi utnämna Malmös bästa kebabi 2021.
Just
sen
det.
Så blir det pizza och det och det och det. Så har man typ de här toppkarna. Så gör man det 2022, 23, 24 och så vidare och så vidare. Så man bara åker runt i alla de här ställena och hittar det hela tiden. Mm. Och sen gör nya grejer också. Liksom.
Så inshallah, längre fram så kommer inshallah. Chefs of Sweden till Stockholm. Skåningarna kommer dit och testa.
Ja, det hoppas jag. Alltså, Stockholm är fett. Mm. Alltså, de har riktigt bra mat. Så jag jobbar på rökeriet. Det var ju sån fancy pants istället.
Ja.
Alltså, men det där finns ju saker för muslimer, för där är ju mitt ute på en ö.
Mm.
Och där är, för det första så måste du antingen ta färja dit eller ha en privat båt för dit. Du kan ta bilen dit liksom, för det ligger ute på en ö. Men där är fin mat, vet du, och muslimerna, du vet, borde komma dit och smaka den här, du vet, skandinaviska fisken, den här gravad laxgrejen, och du vet.
Och. Det var kul om ni kan introducera det liksom, så att man får upp ögonen, för man behöver hjälp att liksom, hitta vad det finns där ute.
Ja, precis. Alltså, det finns inga, du vet, så. Ska du äta halal-grejer här? Det var därför jag började med burgers till exempel.
Mm.
Ska du äta, när jag kom tillbaka från Norge, tänkte jag måste jobba med halal-mat. Men jag vill inte hålla på med pizza, jag vill inte hålla på med turkisk kolgrill, jag vill inte hålla på med falafel och så vidare och så vidare.
Yeah,
så då är det bara, vad kan jag göra, du vet, som är bra? Och då är det burgers ändå fett. För jag såg Johan Jureskog, du vet, gå runt och steka burgers och sånt. Så tänkte jag, nej, det här måste jag göra, jag måste köra på detta liksom. Mm. Och då blev det att burgers blev ett stort intresse för mig. Sen med Salahuddin också, när jag pratade med honom, vet, så bara, nej, med burgers, det är min grej liksom.
Mm. Det finns en tredje karaktär där också, det är Joel, va? Och sen så är det en annan kille med stort skägg som
Erik, ja.
Som inte tycker om stark mat, va?
Ja, han, Erik, han gillar inte stark mat och han gillar att klaga på allting.
Ja, precis.
Jag är faktiskt hemma hos honom.
Vet du, det roliga Malcolm är liksom att det är så viktigt att ha karaktär framför kameran. Och ni behöver liksom inte göra till, utan det är liksom natural character.
Nej, det
bara
kommer naturligt.
Ja, det är
skönt. Alla där är speciella på sitt vis liksom. Alla där har några diagnoser.
Alhamdulillah. Så det kommer expandera och gå. Vad har ni fått för, är det folk som har hört av sig till er, skickat meddelanden? Vad får ni på feedback om från nätet? Sen så kan vi ta real life liksom lite senare, men
så grejen är att vi har fått ju sådana erbjudanden, typ så nu är det snart alla hjärtans dag tydligen. Jag har inte koll på sånt. Men så var det någon som ville, jag vet inte vad de håller på med för någonting, men typ, jag tror det var mikrofoner och högtalare och sånt, så vill de att vi ska ha samarbete med dem och göra något sånt Valentine's-grej. Men det svarar inte jag bara på. Jag tänker att alla kommer ge mig något bättre. Du. Jag kan inte göra det, du vet, delta i sådana grejer. Du vet, såna, typ så, för jag skulle få något sånt julerbjudande, va? Nej. Men vi har fått erbjudande och sånt, och det är andra som har kontaktat oss, du vet, tidningen har kontaktat oss någon gång och sånt och lite sånt. Så det och restauranger och så, kom hit här och testa mat. Scandic har också kontaktat oss och sånt.
Wow.
Så det händer lite grejer.
Mm, det är kul. Du kanske nappar på något av erbjudanden sen längre fram.
Ja, men jag har haft så mycket med egen. Du vet, jag skulle starta egen restaurang hit och dit. Mm. Så det har alltid blivit massa käppar i hjulet, du vet. Och alltid varit någonting som har... Så jag bett istikrara, så har jag fått dåligt svar på det. Så jag tänkte, nej, jag kan inte sätta mig där. Så nu sist jag hade skaffat aktiebolag, vi hade skaffat restaurang och allting var klart. Maskinerna var redan på inväg och sånt. Så bara hände den sak som jag inte vill gå in på. Liksom. Så jag bara sa till en annan kvinna att nej, det går.
Inshallah, det kommer komma någonting. Det är bara en tidsfråga, inshallah. Det skulle vara kul.
Sen trivs jag nu på Reka, du vet. Jag har fått ett fint erbjudande där, du vet. Jag har en fin lön och fina arbetskollegor och sånt ju.
Alhamdulillah.
Eller? Nej, ska jag?
Jo, men jag menar att öppna ditt eget ställe, liksom. Hänger du med? Det är någonting annat. Det är liksom speciellt.
Min sån ultimata grej är, det är att först och främst ska jag sätta den här Sveriges bästa burger. Mm. Så nästa år, nu inshallah, så är det jag, min lillebror och kanske Joel som ska iväg och tävla i SM på Sveriges i burger då ju.
Mm.
Och inshallah, vi kommer ju sopa banan med de här. Så inshallah, där ska vi tävla. Men sen, mitt eget, så du vet vad jag vill göra. Jag vill ha en romantisk halal-restaurang. Där du ska kunna gå ut och äta med din fru. Och du vet, alltså... Mm. Om du ska ta ut din fru och äta någonstans och lite romantiskt, vad blir det? Mevlana och sånt. Men där har man varit så mycket, du vet. Inget fel på mevlana. Mm. Men man har varit där 800 gånger, liksom.
Det är precis, vi behöver bredda utbudet.
Ja, och man behöver det kanske. Tänk en halal, italiensk halal-restaurang.
Mm.
Riktigt nice, du vet. Med de här europeiska desserterna och de här fina grejerna. Det har varit häftigt, du vet.
Ja,
man kan gå... lite separata bord och sånt. Alla bara sitter och packar det som sardiner, du vet. Så.
Nej, men det är, jag menar, när jag går med frugan så är det liksom, vi betygsätter ju också maten, servicen, atmosfären. Det är naturligt att man liksom, efter att man varit på ett ställe, liksom, det är inte bara för maten, utan det är upplevelsen.
Nej.
Det är mycket. Mm. Och det gör ni i er YouTube också. Ni pratar om maten, ni pratar om stället och så här också.
Mm.
Så jag menar, genom dina videos och när du håller på och spelar in, så är det någon som kommer fram och tar en selfie med dig, för de känner igen dig från YouTube-kanalen. Hur är det att röra sig i Malmö och i Sverige och liksom bli upptäckt och liksom igenkänd?
Det har blivit mycket. Det är kul, alltså man är ute många gånger, typ, så är det någon som stannar bilen och tutar, så bara vänder man sig, så de bara, oh yeah! Så man kör vidare. Så. De bara, du är kung, du är legend. Alltså, folk är väldigt roliga, du vet. Så kommer man in i restaurang och bland, så de bara,
De känner igen dig nu. För det var också en av mina frågor faktiskt, för att i någon av videorna så pratade ni om att ni blev utkastade från någon restaurang och blev bannade.
Ja.
Jag vet inte om det var för att ni hade gett dem en bad review eller vad det var för alltså, något. Vill du gå in på det där, för att det är lite känsligt att man kommer in och sätter sig och börjar filma och sånt?
Nej, det var Nutella Rolls.
Ja,
det var Nutella Rolls. Nutella Rolls är ett sånt ställe där du går dit för att alla andra är stängda, liksom. Mm. Där går man dit på natten, du vet, och käkar, du vet, något sött bara för att det finns.
Ja, precis.
Så vi tänkte, du vet, kolla, håller de här grejerna verkligen kvaliteten? Mm. Så åkte vi dit och testade, du vet, Nutella Rolls, det mesta där är färdigköpt och så vidare och så vidare. Så vi sa ju vad jag tyckte och tänkte där, typ, den milkshaken jag fick, den var ju så tunn, du vet, så jag kunde googla den som vatten, så så sa vi såna grejer på videon.
Mm.
Så de blev jättearga, så kom vi dit och filmade någon annan gång när vi bara skulle ta en kaffe där och prata om besök på en annan restaurang.
Yeah.
Som inte alls hade med dem, och jag då slängde de ut där för dem, och ni får inte filma här och gå ifrån och så. Men då gör de sig bara mer dumma, du vet, liksom.
Mm, mm.
De hade ju kunnat ta åt sig av kritiken, för det är ett annat ställe som har gjort, du vet. De bara, kom hit och hjälp oss och så, du vet, och hur kan vi få bättre oss och sånt.
Precis, det är lite inställning hur man kommer in, för det skulle kunna vara, de skulle kunna utveckla sina produkter så det blir ännu bättre, liksom. Det beror på hur man tar det. Tar man det negativt, det är inte kul, det sprider inga goda vibes, liksom. Men
folk måste också höja standarden.
Mm.
Man kan inte bara sälja ut sån dålig, billig mat och bara sälja ut det till folk. Vet. För det verkar som Oman, du vet, har ingen direkt högre standard på när det kommer på mat. De bara, billigt, gott, äta.
Ja, precis. Alltså, precis. Typ, så,
måste få sätta lite krav. Du vet. Många, du vet, ställer bara mat typ som, de får äta det jag ger dem liksom. Ja, det är mycket den inställningen märker man när man går till ställen och bara äter och var nöjd. Mm. Men vi betalar för det, det är inte så att de bjuder oss. Hade någon bjudit hem mig på mat och jag inte tyckt om maten, då hade jag följt sunnan och inte säga någonting. Mm. Då hade jag inte klagat. Nej. Men när jag betalar för det så blir det en business.
Precis, precis. Jag håller med dig helt och hållet. Och det är skönt att ni genom den här YouTube-kanalen kan hjälpa oss okunniga att förstå vad det är vi ska leta efter och vad det är för någonting vi ska värdesätta. Så att inte man bara går och käkar bara för käkandets skull. Och du vet, som människa är det också så att man går bara på ett ställe, man nöjer sig med det och man testar inte andra saker. Mm. Men ni går runt liksom och testar alla börek som finns och värdesätter och liksom betygsätter och den här var bra, den här smakar så. Så man, det är liksom en kunskap, det är inte alla som har den kunskapen. Så det är skönt att kunna bara gå in på YouTube och liksom kolla.
Ja, alltså alla är kockar där förutom Erik ju. Så... Mm. Men han är med kameraman, han får inte vara med och sätta betyg. Man får vara med och äta. Men det är det som är grejen, att vi ska vara kockar som sätter betygen så att man hittar de här bästa ställena som är halal också, som, där de har något som är halal. Liksom.
Hur lång tid tar du att redigera ett sånt YouTube? Alltså jag tänker att göra ett besök och redigera och klippa ihop allt.
Det beror på någon gång man så fått panik i redigera för att det ska släppas dagen efter. Man har filmat på måndag och släpper på tisdag. Men det tar en vecka annars ju. Yeah. Men annars så sitter man där typ 9 timmar straight framför datan, du vet. Och för håller på att få en blodpropp i stjärten för man sitter ner i 9 timmar liksom.
Bara för de där effekterna liksom, det kom upp en liten... Just jag tror det är Joel, ja. han spacade ut liksom, han bara tittade ut i rymden, ja. Eller vad det var.
Han tänker på penscreenet. Ja.
Men det är också, det är, för det finns många syskon där ute som vill starta en YouTube-kanal eller en podcast eller någonting, du vet, de vill starta igång någonting. Men de ser bara resultaten, de ser ditt videoklipp på en kvart eller någonting sånt och de tror att det är en länk.
Alltså, det är mycket arbete bakom.
Ja, precis. Var får du inspirationen?
Du måste planera, du vet. Mm.
Hur får du liksom motivationen, orken att spela in och släppa och så här? Var får du din motivation och energi?
Alltså, motivationen är ju att alla typ, vad ska man kalla det, alla prenumeranter och alla följare, du vet, som ger den här uppmuntringen, så fett, alla blir glada, du vet, och man har gått till vissa restauranger som gick dåligt för innan, du vet, till exempel, som man har gjort reklam för, så nu när man kommer dit så ser de typ, så vi har nya kunder varje dag som kommer hit på grund av er. Yeah. Så man kan göra mycket skev också, du vet. Man kan göra mycket nytta till folk. Mm. Det är väldigt nice. Det är något som jag värderar högt.
Någonting som jag bara tänker på när jag ser de här YouTube-videorna när kockarna kommer fram och serverar er. Tror du de serverar bättre mat än andra när de vet att ni filmar där och ska betygsätta?
Det tror jag. Alltså, men så är det många som bara så inte bryr sig. Mm. Som bara, du vet, så serverar vad som helst och tror man, alltså, men det är många som typ så fjäskar och bjuder på gratis grejer och sånt. Det brukar vi inte ta med.
Nej.
Men det är ju en fördel om de bjuder.
Ja, precis. Men jag menar, det som är det fina med att när jag tittat på de videorna jag har sett är att ni är liksom uppriktiga i er kritik. Ni säger det som är bra, det som är dåligt, och ibland har ni olika åsikter och sådär, så det känns autentiskt i varje fall.
Ja, men det är det ju.
Ja. All right, jag tror vi håller på att komma till slutet. Är det något som du tänker som jag inte har lyft, som du skulle vilja lyfta?
Nej, jag har inte så mycket faktiskt. Mm. Och det är inte så mycket som händer med mitt liv, förutom det här med YouTube och sånt. Arbete och så. Mm.
För jag kommer ihåg, vi hade ett event också, då hade du gjort en gryta. Det var där jag träffade dig för första gången. Kommer du ihåg, i Lund?
Ja, jag har träffat dig innan, men du minns inte mig.
Vad sa du? Vi har träffats innan.
Ja, det var så när man såg det typ så i moskén. Åh, det är han!
Ja, just
det. Så du bara så, ja, det är jag. Nej, ska jag.
Men det var någon gryta du hade lagat. Var det en afrikansk gryta?
Ja, domoda. Det lärde jag mig i fängelset faktiskt.
Okej.
Okay. Så där satt någon från Nigeria och Gambia och sånt, så lagade de den. Och den är ju alltså riktigt, riktigt nice. Ja.
Den var nice. Och jag kommer ihåg, jag åt den i Lund och alla var så glada och de njöt av maten. Och jag träffade dig där och kommer du ihåg vad du sa till mig när du såg mig där? Du bara, damn man, du är så lång! Jag tror inte du var så lång.
Ja, just det, du är jättelång. Ja, ja, det är det. Jag sätter innan på avstånd och så, men sen när man kommer fram, då var du, men hur lång är du? Du är 1,90 någonting.
1,97, 98 eller något sånt, nästan 2.
1,97, ja. Ja. Jag är typ 1,72.
Ja. Yeah. Nej, men det är kul liksom att du kör den här YouTube-kanalen och, höll på nästan att glömma, du gifte dig igår, va?
Ja, alhamdulillah, gifte mig igår, ja.
Mashallah. Grattis, stort grattis, må Allah subhanahu wa ta'ala välsigna ert giftermål, er äktenskap, amen, och ger många, många lyckliga dagar, amen, framöver. Inshallah, amen. Vill du berätta lite kort om att gifta sig under coronatider, för det har du gjort?
Alltså det som vi gjorde är att vi höll det väldigt enkelt. Mm. Alltså en liten församling med de närmsta. Så då är det min lärare då, Isak Nyman. Det är Björkman heter han alltså. Det är min lärare och också min imam då. Det ju. Så han vigde oss och jag och Erik var med såklart. Alla var på plats. Joel var sjuk, säger han. nej. Så vi åkte iväg en liga där, du vet, de närmaste. Mm. Mm. Och det var jag, Isak, Adam och Erik som åkte iväg. Och så gjorde vi detta, gifte oss. Och så hade vi en liten middag. Mm. Och sen åkte man hem, du vet, och gjort lite mysigt där hemma, du vet. Det var faktiskt Isaks mamma som gick hem till mig innan. Mm. Och tände alla ljus i lägenhet, lite rosblad och sånt i lägenhet. Gjorde romantiskt blad och sånt. Välkommen hem, Nesrin, igen och sånt. Så när vi öppnade dörren så var det fullt med ljus i lägenhet. Så mysiga där. Så. Men sen så det här med walima, på grund av att det är någonting som jag kan rekommendera andra till att göra. Mm. Mm. Det är ju en sunna att bjuda folk på fattiga på mat, du vet. Alltså på sin walima. Och i Sverige finns det inte så mycket. Vad ska man bjuda? Studenter och sånt, liksom, och kanske Erik. Men så det jag gjorde är att jag gjorde en walima i Bangladesh där jag har min skola också.
Mashallah.
Så den waliman är idag just nu när vi har intervjun. Så då skänkte vi mat till föräldralösa och eleverna i skolan.
Mashallah.
Så de sitter de där och äter. Så det är mycket mer baraka och sker i det än att så många gör idag, smäller ett bröllop för 300 000 år, typ så deras muslimska systrar svälter ihjäl utomlands.
Må Allah subhanahu wa ta'ala belöna dig för det.
Amen.
Okej, Malcolm, det var intensivt och tusen tack för att du ställer upp på den här intervjun. Tack, jag vet att mina lyssnare kommer att älska att lyssna på det här och jag hoppas att så många som möjligt går in på din YouTube-kanal Chefs of Sweden och följer och prenumererar på din YouTube-kanal och lär sig om mat i Malmö och inshallah resten av Sverige. Stort tack, bror, för att du ställer upp.
Tack.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Tack för att du lyssnade på min intervju med Malcolm. Något som jag tar med mig från mitt samtal tillsammans med Malcolm är vilken otrolig välsignelse islam utgör i många människors liv. Malcolm var en bad boy. Han satt inne på Kumla, populärt känt som Kumla-bunkern, som är en sluten kriminalvårdsanstalt utanför Kumla i Närke. Koranen förändrade hans liv och idag inspirerar han tusentals människor att upptäcka maträtter från världens alla hörn med ett leende på läpparna. Om du fann samtalet inspirerande så skulle jag uppskatta om du delade det med någon som du känner är intresserad av islam. Jag hoppas att detta samtal kan vara en inspiration för dem. Skicka ett mejl eller ett sms med länken direkt till intervjun. koranpodden.se/154. Lyssnare har lämnat meddelande i vår telefonsvare som jag vill dela med dig. Här kommer meddelandet.
Se du här. Jag tycker din skånska är så härlig att lyssna på. Därför älskar jag lyssna på Koranpodden. Och givetvis, Guds budskap är bäst. Och på skånska. Ja, det är härligt.
Skånska och malmöitiskan är speciella dialekter. Jag minns när jag besökte Stockholm som ung och gick in i en livsmedelsbutik. Jag skulle köpa ett telefonkort som man gjorde back in the days när internet bara var ett litet barn. Jag ville köpa ett telefonkort. Butiksägaren tittade på mig som om jag talade på ett främmande språk. Han fattade ingenting. Så jag fick ta till min fejkade Stockholmsdialekt. Jag vill köpa ett telefonkort, tack. Nu föll poletten ner. Så jag är fullständigt medveten om att alla inte har det lätt för skånskan och därför försöker jag artikulera och prata så tydligt som jag bara kan här på Koranpodden. Hoppas det funkar för dig, kära lyssnare. Vi behöver ditt fortsatta stöd för att fortsätta dokumentera nya muslimers erfarenheter och kunskaper. Gå in på vår hemsida koranpodden.se/donera och lämna en gåva. Må Gud belöna dig för att du möjliggör för oss att fortsätta detta viktiga arbete. Och nästa vecka är jag tillbaka inshallah med ett nytt avsnitt som har tagit mig ganska lång tid att ta fram. Den har krävt mycket research, redigering, studio och så vidare. Du får nämligen lyssna på Sura al-Ahqaf på svenska Sanddynorna. 46:e suran i Koranen som innehåller 35 verser. Du kommer få lyssna på den reciterad på vacker arabiska men också med en så nära svensk översättning som möjligt samt mina personliga reflektioner och lärdomar från denna sura. Här är ett kort utdrag från det avsnittet då jag reflekterar över några lärdomar. Reflektion nummer 4. Gud säger i samma vers, vers 15: Herre, gör att jag alltid visar tacksamhet mot dig för dina välgärningar mot mig. Slutcitat. I Koranen har Gud delat in mänskligheten i två kategorier: de tacksamma och de otacksamma. Missa inte recitationen, översättningen och lärdomarna från Sura al-Ahqaf på måndag inshallah. Följ oss på Facebook och Instagram om du inte redan gör det för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan och spännande tävlingar som vi har där. Du kan vinna intressanta presenter. Vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar, så gör du det lättast genom att maila mig på hej@koranpodden.se. Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.